Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Christian och Doris.
I dagens avsnitt har vi rullat med 8 stycken helt sjuka historier och det kommer bli riktigt spännande idag kan jag säga.
Ja, det blir kul.
Men att i tidigare avsnitt så pratade vi angående gravid cravings.
Ja, det lär ju finnas många sjuka där ute.
Det kan jag lova. Det finns flera stycken som du har skickat in till oss. Men att du har ju varit gravid 2 stycken gånger, Doris.
Nej, 3 gånger.
3 gånger, förlåt. Jag har lätt att missa en sådär när man har så många barnen hemma.
Ja, nej, 3 gånger.
Men du har ju haft lite gravid cravings. Vad har dina liksom typiska gravid cravings varit?
Ja, men det var väl det vi pratade om sist. Med Ricky var det ju bara McDonald's. Alltså gick upp 30 pannor, blev jättestor.
Ja, det var det.
Och sen har vi ju med Jason, det var ju mycket kexchoklad.
Ja, och Snickers.
Ja, och Snickers. Men Cataleya med typ choklad.
Nej, just det. Jag kom på vad du hade med Cataleya nu.
Uh-huh.
Hallon, eller om det var smultron. Jag tror nog att
det är smultron i alla fall.
Hallon.
Ja, hallon måste det ha varit.
Alltså jag vet, ända sedan jag var liten så har jag alltid, alltså jag har blivit fellärd av mina föräldrar. Mm. Att hallon och smultron har de lärt mig tvärtom. Mm. Så de har lärt mig fel. Och jag är nu, har nu i vuxen ålder försöker lära mig tvärtom. Att det är liksom, men det är svårt, det sitter i ryggmärgen.
Ja, det är inte lätt alla
gånger. Att i tidigare avsnitt så efterlyste vi då gravid cravings historier från er följare. Och jag kan säga att vi har fått in några som jag tänker vi kan ta och lyssna på innan vi kör igång.
Gravid cravings. Måste bara lukta på badbollar. I början av min graviditet pratade alla om sina cravings på alla möjliga konstiga saker att förtära. Men jag kände ingenting speciellt för någonting, tills nu. Jag kan inte fungera ordentligt utan att lukta på badbollar. Ni vet, nyupppackad plast / gummi. Bara tanken på att få öppna en ny förpackning och snusa på den är mig galen. Blir ju rädd för mig själv ibland.
Badbollar!
Ja, alltså det där är ju ändå rätt stark doft. Alltså det kunde inte jag. Jag kunde inte med lukter.
Nej,
jag.
Nej.
Du hade en parfym som jag älskade, som jag valde till Christian att den här ska du ha.
Och den luktade jättegott, gjorde den?
Ja, den luktade jättegott. Men sen när jag var gravid, alltså det gick inte. Det luktade kanel av någon konstig anledning.
Jag fick inte ha den.
Nej, ja, det går inte. Du kan ta på den. Alltså jag har varit arg. Alltså, jag har varit aggriverad.
Men du hade ju också köpt typ, det var när Beyoncé släppte parfym var det.
Ja.
Du hade typ köpt alla hennes 3 parfymer och jag personligen tyckte de luktade jättegott. Men sen var du gravid och bara nej fy fan, de luktade alla skit.
Ja, de luktade tant då, tyckte jag.
Och så gav du bort dem. Gott.
Ja, men du luktade jävla, gick runt och luktade jävla kanelbulle på allant alltså. Så jag har varit arg. Jag kommer ihåg att vi, jag har varit arg på riktigt på dig, kommer jag ihåg. Jag bara, kan ta den jävla parfymen? Alltså jag har varit arg på riktigt. Alltså när jag kände den där lukten, alltså jag ville spy.
Och det här för övrigt var liksom ingen parfym från någon slags dollar store, utan det här var ju liksom...
Var det inte den här One?
Imperio Armani One eller någonting sånt där var det. Så det var ju
vidrigt. Alltså,
det var ju sen, liksom en dyr parfym.
Ja, men jag är konstig när det kommer till just parfymer där. Att, som typ parfymen du hade sist, som jag bara, det luktar äckligt, du luktar äckligt. Och så tar din pappa och så ger du den till din pappa. Och varje gång han kommer, fan vad gott det luktar.
Ja,
han bara så här, ja, det är den jag fick av Christian. Ja. Vad fan luktar den så gott på dig för? Alltså den luktar äckligt.
Men det
alltså,
kan, så här. Kan det inte vara så där att man luktar, alltså parfymen kan lukta lite olika på människa till människa liksom?
Jo, men jag tycker ju ändå att de ska ju lukta där de... Alltså så här,
ja,
jättekonstigt, det luktar äckligt på dig.
Det var du som fick mig att ge bort en parfym. Och sen en liksom, hon har tjatat i flera månader om att den luktar skit. Varenda gång jag använder den tänker jag, okej, men jag får inte använda den. Typ jag, skitsamma, jag ger bort den till farsan.
Uh-huh.
Och sen varenda gång farsan kommer och säger att han luktar gott. What the fudge?
Ja, jag vet, han luktar jättegott.
Men vi tar en till historia här.
McDonald's is. Jag åt isbergssallad och knaprade is från McDonald's som besatt när jag väntade dottern. Jag åkte förbi McDonald's en gång om dagen och beställde en burgare och en stor vatten full med is. När vissa i kassan hörde att det var jag struntade de i vattnet och gav mig bara is. De lärde sig vilka mina cravings var.
Is! Alltså jag får ju säga, det ilar i mina tänder och bara tanken på att stå och tugga på is.
Ja, men det är jättemånga som blir just så här för is och isvatten.
Men vad är det för skillnad på vanlig is och McDonald's is?
Ja, därför att antagligen, den är ju krossad. Den är ju mer nej, det är den
nej,
inte.
De har ju som typ runda en cylinder med ett hål
i. Ja, men det kanske är godare. Fan vet jag. Jag vet inte.
Ja, men det är konstiga gravida kvinnor alltså.
Ja, monster.
Vi tar den till här.
Garagedoft. Jag slår nog priset på udda cravings. Ungefär 6 veckor innan förlossningen med sonen börjar jag känna ett behov av garagedoft. Alltså bensindoft. Att tanka bilen har aldrig varit så härligt som då.
Alltså jag kan ju säga att jag älskar lukten av bensin. Alltså jag älskar lukten av garage. Alltså jag älskar det. Kommer du ihåg i vårt förra lager? Aha, och jag bara kunde stå och bara... Det luktar så gott.
Men sen när jag kommer hem på kvällen efter att liksom ha skruvat till våran YouTube-kanal och meckat moppa hela dagen och luktar bensin, ja, då luktar det
inte
gott.
Nej, för du luktar inte bensin, du luktar avgaser. Det är stor skillnad, ska jag tala om för dig.
Nej, bensin då.
Ja, men det luktar inte gott på dig då. Det är som en parfym, luktar skit.
Exakt.
Men det är gott när det luktar.
Ser ni, kära vänner, hur svårt jag kan ha det ibland?
Det är inte lätt alltså.
Det är inte lätt att leva med en Doris alltid.
Glugg. Jag har sedan några veckor tillbaka fått enorma cravings på glögg. Det är så gott och jag skulle kunna dricka hur mycket som helst. Givetvis endast saftglögg. Hittade inte i affären ännu så jag får tigga till mig rester från vänner och familj.
Ja, den var ju sjuk. Glögg.
Ja, men det kan ju vara så här kryddor och sånt. Det är inte så jättekonstigt egentligen. Det hade ju dock varit värre om det var någon så här blossa 18% i glögg.
Vinglöggen. Glöggen.
Det ska man passa
sig. Men alltså det, ja, det var ju inte jättekonstigt. Jag vill ju ha lite mer så här feisty grejer. Alltså jag vill ju ha lite så här äta betong och sånt.
Jag tror inte det är allt för bra att äta betong när man är
gravid. Ja, men det är ju någon som stod och åt betong.
Var det?
Ja, det är en tjej som åt betong. Alltså hon typ rev upp hela jävla sin farstu i så ett lägenhetskomplexhus.
Seriöst?
Ja, ja, ja. Och så har hon stått och så stod hon och skrapade av och så hon tyckte om knastret som vart av betongen.
Det där är helt sjukt. Alltså jag vet att jag har sett någon så här en tv-program där de har så här We My Weird Addiction eller sånt där. Och då så är det någon kvinna som äter upp sin resormadrass.
Ja, men hon som äter upp sin man då. Va? Som har gått bort. Äter upp hans aska. Har du inte sett den?
Jo, nu när du säger ja. Åh, herregud.
Den är så jävla sjuk.
Den är riktigt
alltså,
sjuk.
Alltså så här, hon började äta så hon fick någon så jävla alltså, tvångstankar. Så hon började ju äta upp hans aska.
Nej, vad vidrigt.
Jag ätit upp min man. Det var gott.
Den var gott.
Det var gott för mig.
Råkade göra inbrott och kastade mackan i hans huvud. Jag är en lugn kvinna på 22 år. För ett tag sedan flyttade min bästa kompis Jenny till en ny lägenhet. Lägenheten ligger i ett riktigt fint område. Hon har nästan 4 meter i tak, flera badrum och sovrum och en riktigt fin lägenhet med andra ord. Våra scheman har dock gått om varandra lite och därav har vi inte träffats på ett tag. Förra veckan kände jag att det var dags att träffas igen för att få se hennes nya lägenhet. Vi styrde upp en tid och en plats som vi skulle ses, men jag råkade få lite extra tid ledigt den dagen och hamnade där 2 timmar innan vi skulle träffas. Jag skrev till Jenny att jag var tidig och hon sa att jag kunde släppa in mig själv i lägenheten så att jag slipper vänta utanför. Hon sa att en extra nyckel ligger under en kruka utanför dörren. Hon sa även att jag skulle känna mig som hemma. Sagt och gjort. Mycket väl så låg det en nyckel under krukan. Jag gick in och började titta runt lite. Jag gick in i köket och gjorde en rejäl lyxmacka med rost, biff, sallad och fadderullan. Sen tog jag min macka och gick planlöst runt medan jag imponerades av den mäktiga lägenheten. Efter att ha gått runt i cirka 5 minuter hör jag dörren öppnas. Jag sneglar mot ytterdörren och ser en riktigt stor karl stå där med en stor väska. Jag frös till is. Alltså när jag säger riktigt stor man så menar jag en riktigt stor man. Över 2 meter och riktigt muskulös. Jag själv är cirka 1,60 och väger 50 kilo. Mannen står där och bara stirrar på mig. Jag tänker, vad är oddsen att Jenny ska få inbrott exakt samma tid som jag ensam i hennes lägenhet? Jag stirrar mot hans stora väska och inser, shit, det här är verkligen ett inbrott. Jag fick panik och kastade min macka rakt i hans ansikte. När allting splashade till och majonnäsen började rinna längs pannan tog jag min chans och sprang in i sovrummet och låste dörren. Jag står innanför dörren och bara skakar. Mitt adrenalin var verkligen maxat. Han står bakom andra sidan och skriker att jag ska sticka därifrån. Då börjar jag skrika tillbaka att nej, det är han som ska sticka därifrån och att jag kommer ringa polisen. Jag bluffade förresten, hade inte ens med mig min mobil. Den låg fortfarande i köket. Då börjar han skrika att nej, det är han som kommer ringa polisen. Då fryser jag till lite och börjar kolla mig runt. Då inser jag att sovrummet jag befinner mig i garanterat inte är Jennys. Det är garanterat en mans sovrum. Jag frågar genom dörren om han känner någon Jenny. Och då blir det tyst i några sekunder. Sen säger mannen att han känner en Jenny. Det är grannen som bor en dörr bort. Ups. Det visar sig att Jennys granne också hade en kruka utanför dörren. Och att även denna granne förvarade en extra nyckel där. Jag har alltså gjort inbrott hos min kompis granne. Och kastat en macka rakt i hans nylle. Och sen bett honom fara åt helvete ur sin egen lägenhet. Det är en typisk sak för mig att göra. Sorry.
Aj, jävlar. Aj, fy fan. Vilken jävla, vad pinsamt.
Ångest på den alltså. Sula majonnäsmackan rakt i ansiktet på honom.
Han bor där bara så här. Aj, gud vad sjukt alltså.
Jag förstår ju ändå att han var kockad och går in och ser en liten tjej stå där med stor macka i hans kök. What the fudge liksom.
Ja,
hallå.
Precis. Aj, det där var jättesjukt alltså.
Det var pinsamt.
Ja, men jättepinsamt. Men vem lägger en sina nycklar så där? Jag har aldrig fattat den grejen att man gömmer den uppe på karmen eller under en kruka eller under dörrmattan. Alltså, why man? How stupid are you?
Ja, men det är väl en sån säkerhetsgrej om du någon skulle tappa din nyckel ut.
Ja, men ändå.
In.
Det där är ju så här, det är ju så jävla simpla grejer att lägga ut på, fattar du? Ska du gömma så göm ordentligt då.
Ja, ja men alltså, det är sant. Har du någon gång gått in i fel dörr eller gjort något så här riktigt pinsamt? Jag vet att jag har det.
Ja, jag säger något jag inte har gjort. Jag har säkert gjort, men jag bara att jag inte kommer på det nu.
Ja, för jag kan säga att jag var 10 år ungefär. Alltså jag är då född och uppvuxen i Gislaved, en liten byhåla i Småland. Och mina kusiner hade väl precis flyttat till ett nytt hus. Och grejen var att i det här området var det liksom så här, ja men det var inte höghus, men det var så här, ja men 2-våningshus med olika lägenheter. Man gick upp för en trappa för att komma in till lägenheterna på övre våningen typ. Och alla hus såg likadana ut. Och jag hade varit där en gång. Och sen så gick jag iväg någonstans, gjorde något, så skulle jag komma tillbaka. Och jag går upp, lalala, allting ser exakt likadant, alla hus. Lalala, öppnar dörren, går in. Och så öppnar dörren, går in, tar av med skorna och så bara inser jag bara, fuck. Jag ser några andra personer sitta i vardagsrummet. Jag fick bara panik, tog tag i mina skor och bara stack. Jag bara sprang.
Ja, men jag har också gjort det där, alltså när jag var liten vet jag. Ja. Då har man ju så här, ja, men att man tror att man ska till någon som man vet vart den bor och så öppnar man dörren och bara oh shit, det här bor, så stänger man ju försiktigt och lubbar iväg liksom.
Ja men så pinsamt.
Ja.
Jättepinsamt.
Ja men alltså sen har vi ju de här alltså när vi bodde där vi bodde förut.
Ja.
Han den där som kom in. Han killen som kom in. Ja, han gått in vet du, och så rotade i våra jackor. Ja, eller i min jacka. Ja. Men 40 spänn eller något.
Men det var ju inbrott. Alltså
det var vidrigt.
Det var
alltså
riktigt obehagligt. Jag var inne i badrummet och Katalea höll på att bada. Så jag hade liksom ett öga på henne. Katalea, vad kunde hon vara? 2 år kanske.
Mm.
Och Doris är i vardagsrummet. Och så ska hon gå in till duschen. Det var, vi hade då separat dusch och badrum. Och så är hon på väg dit och ser hon att dörren står på glänt. Mm. Hon var liksom, aha, okej, vad konstigt. Så här. Alltså dörren var inte stängd helt.
Nej.
Så Doris går fram och öppnar dörren. Och precis när hon har öppnat dörren så hoppade fram en flintskallig gubbe i 50-årsåldern. Kommer du ihåg, han hade tatuering på halsen?
Nej, det var inte 50-årsåldern. Han var, nej. Han var, kan han vara typ kanske, han var väl kanske 25-30. Ja, han var ju ung.
Var han där? För jag tyckte han såg ut som typ Jesper Levin. Alltså harakiri-gubben.
Nej, han var ung, vet du. Han var tjackis. Han var sliten. Men han var inte så gammal.
Ja, okej, jag kanske kommer ihåg fel. Men då är det i alla fall öppna dörren. Och då hoppar han fram liksom bakifrån dörren. Ja. Och bara, det är inte som det ser ut.
Det är det första han säger. Jag har inte tagit något. Det är det första han säger när jag öppnar dörren och han står där. Jag har inte tagit något. Alltså då fattade jag ju direkt att jo, det har han visst gjort.
Men så började han säga, ja, det var några ungdomar som kutade förbi och slet upp dörren. Så jag skulle bara kolla vad det var. Och jag bara, okej, sa Doris. Aha. Men då kom jag dit, för jag hörde att hon pratade med någon. Så då kom jag dit och då bara gick han typ. Men sen när vi kollade på våra liksom, jackor som hängde precis innanför dörren, så alla fickor var ju öppnade. Alltså man ser liksom att någon hand har varit i alla fickor.
Ja, och det felade. Så jag hade typ 2,20 lappar och en 10 typ. Ja. Och 40 spänn saknades ifrån jackfickan, ja. Så då fattade jag att det var den där jäveln.
Ja, men skitsamma om vi förlorar pengarna. Bara, alltså, det var så obehagligt att liksom...
Ja, men alltså, sen det första man säger... Så, jag tror han var nog inte redo på att där skulle stå alltså, någon som är fullt tatuerad. Bara, vad i helvete håller du på med? Han har inte tagit något.
Nej, det är det första man säger om man är oskyldig. Eller hur? Liksom. Jag har inte tagit något.
Eller hur? Nej, det var så jävla uppenbart var det. Men det var ju alltså, jätteläskigt för att våran lägenhet tidigare hade ju bott pundare. Ja, det var alltså, en pundar, ja. Gammal pundarkvart liksom.
Ja, pundarkvart och de sålde ju även också. Så alltså, våran tidigare lägenhet. Vi har ju fått höra det här på efteråt nu. Mm. Att alltså, dörren har ju till exempel blivit inskjuten.
Ja, det är gamla skotthål.
Ja, det var ju en ny dörr när vi flyttade in. Ja. Men när vi flyttade in så hittade vi liksom kanyler på innergården och skit.
Ja, precis. Det var läskigt, ja. Alltså. Fan, och att de inte hade städat undan ordentligt.
Ja. Ja,
tänk om vi hade låtit Kataleja eller Jason bara säga, ni kan gå ut och leka.
Ja, det var ju bara tur att vi kollade igenom allt. Men ja. Hela den lägenheten, alltså under alla år vi bodde där, jag tror vi bodde där 6 eller 7 år, så kom det ju väldigt mycket skumma människor förbi och knackade, ja. På och så här.
Och den där tanten som jag älskar.
Ja, hon har ju bott där förr i tiden.
Ja, men alltså, det var jätte... Alltså, så här, till våran... Vi hade våran vanliga dörr låst och så hade vi en innergård som du gick in i till innergården och sen brukade jag ha öppet i våran, det var sån här, vad heter det, den här dörren? En dörr till innergården och så satt jag inne i soffan, jag vet inte vad jag gjorde, lekte med Jason eller vad, något gjorde jag i alla fall. Och så från ingen jävla stans står en gammal kärring i dörröppningen. Alltså jag är på att bajsa på mig.
Och nu är det så här, alltså, hon var utländsk. Mm. Väldigt, väldigt gammal, kanske 80, hon kunde 80
typ
plus.
Inte svenska.
Nej, och har ni sett det här? Alltså typ så här yoghurtdam. Ni vet så här, på yoghurtförpackningen.
Så här, men det är den här turkiska yoghurten, de här gamla kärringarna som ser ut som russin.
Ja men exakt, hon var jättegammal. Hon bara står där i vardagsrummet.
Jag kommer in. Bott här.
Och då visade det sig att hon var på gränsen till senil.
Ja, hon var underbar.
Några år senare när vi träffade henne så var hon helt väck i huvudet.
Hon var jättegullig.
Men det visade sig att hon har ju då bott i våran lägenhet sen det typ byggdes och så här typ i 20 år bodde hon där.
Men man märkte ju med henne också att hon inte riktigt kom ihåg, för varje gång hon kom förbi så sa hon alltid, jag har bott här.
Ja, precis. Hon kommer inte ihåg att hon redan sagt det 20 gånger till
oss. Liksom. Ja, men det var lite läskigt alltså. Ja, hon bara stod där i dörröppningen.
Men hon menade ingenting. Hon var trevlig, va?
Hon var jättegullig, va? Hon.
Min flickvän vill ha delad ekonomi, fast jag tjänar 7 gånger mer än henne. Jag är en man på 25 år och har en flickvän på 22 år. Vi har varit ihop i 3 år och har bott tillsammans i några månader. Min flickvän tar fortfarande lite gymnasiekurser och jag arbetar heltid då jag gick ut gymnasiet för cirka 2 år sedan. Genom mitt gymnasium fick jag en praktikplats på en riktigt bra firma. Det ena ledde till det andra och till slut hade jag ett arbete och jag har tagit studenten. Efter det så arbetade jag upp mig väldigt fort och inom ett år fick jag en stor löneökning på cirka 1,5 miljoner om året medan min flickvän tjänar cirka 200 000 om året. Min flickvän flyttade nyligen in i mitt hus för några månader sedan och det är i stort sett jag som betalar alla kostnader som amortering, elvatten, sophämtning och så vidare. Det enda min flickvän betalar själv är sitt abonnemang på till exempel Spotify, Netflix och sin mobil och så vidare. Ganska nyligen hamnade vi i en hettad situation där hon krävde att vi varje månad skulle ta bådas inkomster och lägga dem i en pott, betala alla räkningar och sen dela lika på alla pengar som blir kvar. Jag betalar redan i stort sett varenda räkning. Jag använder sen lite pengar för nöjen och resten stoppar jag till mitt sparkonto. Nu har min flickvän alltså blivit svartsjuk då hon har sett hur jag kan spendera lite pengar medan hon å andra sidan måste tänka på varenda inköp hon gör. Men det är inte riktigt sanning. Så mycket pengar bränner jag inte. Majoriteten av min inkomst går raka vägen in på sparkontot. Jag bjuder också min flickvän väldigt ofta på saker i form av restaurangbesök och fina gåvor, blommor och jag bjuder ju i stort sett på allt. Hon behöver inte betala hyra och sådana saker eftersom jag vet att hon tjänar mindre. Jag känner också min flickvän och vet att hon har pengar så bränner hon dem på skit direkt. Den 25 drar hon iväg och köper kläder och smink för i stort sett hela sin lön. Sen kommer hon hem och gnäller att hon inte har några pengar för resten av månaden. Jag älskar henne verkligen, men samtidigt ifrågasätter jag vårt förhållande just nu. Det finns inte en chans i världen att jag tänker köra delad ekonomi och sen bara se på när hon bränner alla mina pengar på skit. När pengarna egentligen skulle in på mitt sparkonto. Vad ska jag göra?
Alltså det där är ju lite svårt ändå. Alltså de har ju ändå varit ihop rätt länge.
Ja, Ja, det beror väl...
Jag förstår det absolut. Jag förstår det från både hon och han.
Ja.
Alltså jag fattar.
Jag kan tycka också att det beror på lite hur man haft det innan. Alltså så här, om man kör delad ekonomi från en start, så ska det ju såklart vara så. Men om man haft särad ekonomi och hon bränner alla pengar och sen plötsligt vill ha allt...
Efter 3 år. Det är ju inte riktigt rättvist.
Nej, alltså jag är väldigt kluven här. För jag vet att jag
Doris... hade fattat det mer om de var gifta. Ja. Alltså så här, då delar man på allt. Så.
Man har barn och sånt.
Eller om man är som dig och mig. Att mig vi har ju alltid varit så. Det är så sjukt. Du har alltid varit så.
Ja, men alltså, det är det jag vill komma till. Att allting beror på hur man är som människor. Som jag och Doris när vi träffades till exempel. Alltså, ingen av oss hade inkomst. Jag gick i skolan, i gymnasiet. Du var arbetslös och bara gick hemma. Men sen efter det så vi gick på socialbidrag ett tag.
Ja, och sen skaffade jag ett jobb.
Ja, nej, du började studera. Jo, du skaffade ett jobb.
Nej, ett jobb, ja. Ja, ett och sen jobb. Studera.
Och sen studera. Ja. Och då var det ju så här, alltså, vi hade ju inte delar ekonomi så, men så fort vi båda liksom började tjäna lite pengar så bara la vi gjorde som så, vi tog Doris lön, min lön, betalade av alla räkningar, satt ihop allt och splitta.
Ja, precis.
Och så har ju vi gjort hela tiden. Sen efter några år så fixade jag ett bättre betalt jobb. Alltså, men då fortsatte vi som vi alltid gjort så.
Ja, och det har funkat bra. Liksom. Alltså, det har aldrig varit några konstigheter där. Men jag kan ändå fatta honom.
Ja, men uja.
För jag menar, jag jobbade inom vården. Du jobbade som lagerarbetare. Du tjänade en bra bit över vad jag gjorde.
Ja, men jag jobbar ju i en frys. Jag hade en massa så här, tillägg.
Men jag tycker om pengar.
Men så gör vi än idag med. Alltså en viss idag. Nu har vi ett företag tillsammans. Men så vi plockar ut lön, betalar räkningar och splittar 50-50.
Jo, men fast det här... Ja, precis. Men det är ju, vi jobbar tillsammans. Vi har någonting tillsammans.
Vi är också
har...
innan med,
ja. Ja, men förut hade vi ju inte det. För då hade jag jobbade inom vården och du jobbade i lager. Det var ju inte på samma, det är inte samma sätt.
Jo, jag känner mycket mer än dig. Men tusan satte vi in allt i en pott
idag,
och dela.
Ja, precis. Men idag så har ju vi någonting som vi gör gemensamt. Ja, vi jobbar tillsammans. Ja. Förstår du?
Ja.
Vi drar ändå vårat strå till stacken på ett eller annat sätt.
Ja, men så är det ju. Så är det.
Men det är väldigt... fine, jag är inte så bra på att redigera och sådana saker, men jag är bra på annat.
Det är det, minst sant. Men alltså, återigen till historien, jag anser att det här är väldigt, väldigt personligt. Alltså, så här, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel här.
Ja.
Man kan bara utgå från vad man själv tycker.
Men jag tycker väl att vill inte han så, du får ju hon bara acceptera.
Då får väl hon försöka skaffa ett bättre betalt jobb helt enkelt. Eller blir mer ekonomisk och hålla i sina pengar kanske.
Precis, och sen ska ju inte han komma. Dagen hon kanske tjänar mer än han.
Nej.
Då ska inte han komma och tro att han ska hälften av henne. Det är så här, man ger och man tar.
Men samtidigt kan jag ändå tycka att hon har det ju ganska bra ändå med tanke på att visst, hon får inte halva hans pengar. Mm. Men han betalar elen, amortering, sånt.
Precis, då får ju hon en slant över oavsett.
Ja, hon behöver ju bara betala i stort sett sina egna kostnader, abonnemang och Netflix och såna här grejer.
Jag hade varit nöjd om jag var hon, alltså. Det var en bra deal.
Men mycket vill alltid ha mer kanske.
Ja, så är det ju. Alltså, oftast så är det ju så. Men jag tycker som sagt att hon ska vara nöjd.
Ja, vi kan konstatera det. Fan, han kan få behålla sina pengar om han vill.
Ja, fortsätt betala hyra och sånt bara.
Jag fick min pojkvän arresterad. Jag tänker inte starta historien med massa nonsens. Vi hoppar rakt in. Jag är en universitetsstudent och studerar sista året inom medicin. Jag har aldrig haft bra ekonomi och därav aldrig fått chansen att ha ett studentlån. Jag har helt enkelt levt väldigt knapert och levt på mitt sparande under tiden jag studerat. Det har inte varit enkelt, men jag har hankat mig fram. Under mina sommarlov brukar jag ta 3 arbeten samtidigt för att hålla mig flytande och inte ha någon tid över för socialt liv. Jag arbetar som servitris och bartender på 2 krogar och hade även ett kontorsjobb. Alla pengar jag tjänade la jag i en box i garderoben i min lägenhet. Ibland brukar min pojkvän sova över och stanna kvar i min lägenhet medan jag åker till ett av mina jobb. Min pojkvän vet mycket väl om min gömma med mina pengar och att det är allt jag äger och har. Dessa pengar ska täcka min hyra, mat och andra utgifter som jag har medan jag studerar min sista termin. Igår kom jag hem och hela boxen med pengar är borta. Jag vänder upp och ner på hela lägenheten om det nu skulle vara så att jag flyttat på boxen och sen glömt det. Nej, boxen är helt borta. Jag börjar ringa min pojkvän som en galning, men han svarar inte. Jag spenderade hela den natten liggandes vaken i panik. Dagen efter ringde han tillbaka och jag började skrika på honom angående boxen med mina pengar. Min pojkvän leker helt förvirrad och säger att jag har blivit galen. Efter några timmar kommer han förbi och erkänner att det var han som tog pengarna, men att det bara var ett lån, att jag fått tillbaka pengarna. Min skola börjar om en vecka och när skolan börjar igen så finns det inte en chans i världen för mig att kunna jobba. Då är det väldigt intensivt studerande och mycket tentor. Det var ju inte så att han lånade 500 kronor. I min låda hade jag samlat ihop 140 000 som skulle hjälpa mig genom min sista termin. Jag blev helt galen och ringde polisen. Jag anmälde ett rån, vilket var precis vad han gjorde. Nu har det gått några timmar och jag antar att han fått ringa sina samtal i arresten då hans familj bombarderar min mobil med samtal. Jag svarade när hans mamma ringde och det var inte direkt trevliga saker hon sa till mig. Efter ytterligare några timmar har hans familj ringt mig nonstop i cirka 6 timmar. Det är helt knas. Jag har dåligt samvete för att han sitter i arresten trots att han stal alla mina pengar. Pengar som jag har sparat ihop i flera månader. 140 000! Min pojkväns bror ringde nyss och han var ändå respektfull och förstående. Han sa att han skulle hjälpa min bror att betala tillbaka hela summan om jag bara gick ner till polisstationen och förklarade att jag ville dra tillbaka min anmälan. Men jag tror inte hans bror. Jag skulle kunna dra tillbaka min anmälan, men jag tror tyvärr att jag aldrig kommer att få se de här pengarna. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag gråter hela dagen. Jag ber nu om era hjälp och era råd. Vad hade ni gjort?
Jobbigt läge.
Jävlar alltså.
Och det är inte så att man snackar om 500 spänn heller. Det här var 140 000.
Jag hade blivit vansinnig. Jag tycker faktiskt att det var rätt gjort. Ja. Go to the popo. Ja. Jag hade nog löst det själv annars.
Ja. Ja. Ja, men alltså shit, vilket jobbigt läge. Det är ju som så här, om jag förstod historien rätt, så hon jobbar ju hela somrarna för att slippa ha CSN-lån och sådana. Så hon jobbar hela sommarlovet, sparar ihop alla pengar för att liksom kunna leva på resten av året. Och nu är det en vecka kvar innan skolan börjar. Mm.
Men jag tror att det där är ändå jävligt vanligt. Alltså låt säga att du är ihop med en spelmissbrukare.
Ja.
Alltså det där är så vanligt egentligen, men det är inget som pratas om.
Nej.
Jag kan ju säga att den här personen är ju inte ensam om att blivit hasslad på sina sparade pengar.
Och det behöver ju inte vara en spelmissbrukare. Det kan vara missbrukare överlag liksom.
Ja, jag drog något som jag tänkte på direkt. Så här, att det finns ju jättemånga som har liksom satt sina... Eller du vet, så här, sätta någon annan i skuld.
Ja, jag ska inte nämna några namn här, men jag vet om ett par vad pappan var spelmissbrukare och han pansatte hela deras hus, tog massa lån och spelade bort allt på poker.
Ja.
Och de hade barn tillsammans liksom.
Den är så sjuk.
Och sen fick de veta det och alltså han har spelat bort allt. Det är väl att de börjar spela och så anser de att jag kan vinna mer, jag behöver bara lite mer, jag kan vinna tillbaka allting och så. It's a slippery slope.
Ja, men så är det ju. Och det, alltså, det är fan farligt. Jag tror att det är lätt att fastna i det där, just det här med spelande. Jag tror det är jättelätt.
Ja.
Alltså jag vet att du och jag brukade spela för, alltså så bara för skoj.
Ja, ja.
Då satt vi in en 100-ring och du vet, så här, vi tyckte att det var jättekul när vi var på Harrys och sitta med de där spelautomaterna. Ja. Och då satt vi bara in så här en 20 och så fick vi ju typ 200. Man bara, woo!
Ja, exakt. Det är ditt son med. Jag bjuder på nästa runda.
Exakt, den här jävla grodan. Jag älskade att spela där.
Det var så här grodspel. Men grejen är att när jag och Dan har spelat, vi kunde spela mycket när vi satt på landet också och bodde i vårt tidigare hus. Men då var det liksom, vi hade ingenting att göra. Och då var det okej, men ska vi stoppa in en 100 eller 200 spänn bara för att ha tiden att gå?
En 100-ring var och så var det så här tävling mellan dig och mig, vem vinner mest?
Ja, och det är liksom så här, även om vi förlorar alltså 99% av gångerna så var det liksom att okej, men nu hade vi kul i 2 timmar.
Ja,
vi satt
exakt.
Och klickade med en krona liksom, så skitkul.
Och sen du vet, man hade lite, vi var ju ändå, vi ville ju typ, alltså så här, man ville väl inte, men vi var så här, skitsamma. Vi bara satt in en 100-ring och du vet, vi hade kommit upp till 500 och vi bara satsade, du vet, så här, 100 spänn per klipp. Så här. Man bara, det kan ju gå.
Ja, alltså det är väldigt sällan det går, kan jag säga.
Nej, det går inte.
Men kul hade vi.
Ja, men det var jättekul. Men jag tror som sagt att alltså, vi har ju som play på varann.
Ja,
men så finns ju de som inte har det. Men fatta ändå, hamna i den sitsen och bli av med där du har sparat.
Ja.
Fruktansvärt.
Och såna här liksom partners som stjäl av sina partner.
Det är bara att kasta.
Ja, men det är inget att behålla.
Nej, alltså, nej. Han har gjort det en gång, han har gjort det nu, han kommer göra det fler gånger, alltså tro mig.
Ja. Ja, men vad hemskt. Alltså så här, människor som bara liksom, okej, men jag vet att min flickvän har pengar i garderoben där, jag tar alla dem. Alltså,
eller
men,
så här, jag ringer och tar ett lån på min partner.
Ja, det har ju också hänt.
Alltså det är så jävla sjukt, har man ingen jävla skam i kroppen.
Nej.
Och i synnerhet om du har barn tillsammans har man ingen skam i kroppen.
Nej. Ja,
som till exempel du. Ja. Du hade ju lätt kunnat tagit ett lån på mitt namn, för vi är ju gifta. Så att alltså det är ju så här, du hade ju kunnat göra saken.
Och vem säger att jag inte gjort det då?
Jaha, då ska du veta att du har inte livet i behåll.
Då hade jag inte varit här och spelat in på, tänker jag säga.
Nej, det hade du inte. Mina pengar. Nej, men alltså det är så sjukt. Det är hemskt.
Det är riktigt sjukt och jag tycker att...
Hon gjorde rätt.
Du gjorde rätt. Ja. In med i arresten. Tyvärr, du kommer aldrig mer få se dina pengar. Men förhoppningsvis har du kanske lärt en läxa.
Precis.
För det är väl lite korkat ändå att ha alla pengar liggande i garderoben. Är
en skattkista liksom.
Ja, det kanske är bättre att ha dem
på. Så du gömmer dem, lägg dem i madrassen då.
Ja, exakt, dåligt gömställ i garderoben.
Ja.
Rumskamrat stal min mat. Smaka då på min habanero-tårta. Titeln säger egentligen allt. Men låt mig förklara. När jag studerade på universitet bodde jag i en lägenhet tillsammans med en annan student. Vi kan kalla honom Johan. När jag säger att han inte kunde laga mat så är det en underskattning. Nu snackar vi alltså om en snubbe som inte ens kan koka nudlar. Johan har blivit så curlad av sina föräldrar att han är fullständigt handikappad i köket. En gång så bjöd Johan på äggröra som han hade gjort. Det gick åt helvete och smakade ungefär som en tillagad dörrmatta med alldeles så mycket salt. Just eftersom Johan är fullständigt värdelös i köket brukar han aldrig köpa mat eller diska och liknande. Det här ledde till att Johan alltid åt mina matlådor. När jag lagar mat ser jag till att laga extra mycket som jag kan ta med till jobbet liksom för resten av veckan. Jag har förklarat för Johan att han måste sluta äta mina matlådor. Det är ju inte direkt så att jag gör dem för jag tycker det är kul. Jag behöver mina jävla matlådor. Bort med dina jävla korvfingrar och låt mina matlådor få vara i fred, din jävla piss-Olle. Tror ni Johan lyssna? Nej, ta med fan. I helvete heller. Jävla fitt Johan fortsätter stjäla mina matlådor och börjar istället stjäla mer efter att jag sa till honom. Nej! Nej, nej, det funkar inte så. Är det krig du vill ha så är det krig du ska få, din lilla jävel. En dag efter skolan drog jag ner till ICA och köpte allting för att göra en riktigt fin jävla tårta med glasyr och hela skiten. Jag ställde mig och bakade ihop allting och när smeten var färdig så mixade jag 3 stycken stora habaneros som jag vackert rörde ner i smeten. I glasyren tog jag en hel tub wasabi och rörde ner. Jag komponerade sen ihop min vackra tårta och ställde den i kylen. Jag satte en stor lapp framför tårtan där det stod: "Obs! Ät inte denna tårta! Den är inte din!" Det ska även tilläggas här att Johan är väldigt fjollig när det kommer till stark mat. Här snackar vi om en snubbe som sitter och tjuter på muggen efter att ha käkat Thai sweet chili sås till spagettin. Ungefär på den nivån är det. Några dagar passerar och tårtan har faktiskt, till min förvåning, fått vara kvar i kylen. Riktigt bra, tänkte jag. Då kanske han börjar låta min mat vara och begripa någonting. Sen kommer lördagen och Johan drar ut med en polare och super på krogen. När han sen kommer hem på natten så, ja, vad tror ni händer? Johan och hans kompis, dyngraka som de var, börjar gräva i tårtan. Jag vaknar på morgonen av att jag hör pipande från muggen. Jag går upp och öppnar muggdörren. Där ligger han vid muggen helt utslagen och gnällgråter i sömnen. Jag går till köksbordet och ser att idioten drog i sig halva tårtan. Jag tror att det skulle märkas ganska fort att det var starkt i, men tydligen inte. Alkoholen kanske spelar in här, men vad vet jag. I vilket fall så funkar det. Efter detta rörde aldrig fitt Johan mer min mat i kylen och jag fick glatt äta mina matlådor själv. Jag tycker inte att jag gjorde något som helst fel, men vad vet jag. Jag kanske är en psykopat. Vad tycker ni?
Jag tycker du gjorde rätt.
Jag tycker inte du är en psykopat. Du är rolig. Vill du bli min kompis?
Ska vi leka?
Ska vi leka? Nej, men alltså absolut. Alltså, det där var så jävla dunder. Alltså.
Ja, men rätt ska ju rätt vara. Alltså, hon gjorde ju ändå, hon eller han, jag vet inte vad det var. Om det var en han eller hon, men vilket som.
En han tror jag. Ja. En hon svär inte så där mycket om hon inte heter Doris.
Den här historien var lite rolig faktiskt.
Ja, den var kul.
Fitt Johan, ja. Korvfingrar.
Ja, korvfingrar också. Ja. Ja, jag gillar inte korvfingrar, det kan jag tala om. Det är killar som biter på naglarna så det blir så... Nej, är snoppfingrar är ju det.
Ja, men korvfingrar är man stora tjocka fingrar.
Ja, men snoppfingrar, det är killar som biter på naglarna.
Okej, okay. Alltså jag kan säga att ni som inte känner Dorran, liksom, hon har ju ett eget liksom, talesätt. Vad är det där språket kallas? Dorianska.
Mamanska.
Mamanska.
Alltså. Ja, och du, jag kan prata på ett eget språk.
Ja, men exakt. Och som till exempel med våra barn, liksom, det är bara de som förstår ditt språk. Vad sa du till exempel till Ricken när han var liten? Det hette inte smörgås, vad hette det?
Smörgås.
Smörgås.
Nej, smörgås.
Smörgås.
Ja, ja. Och sen heter, på mamanska heter Kataleja, hon heter ju Madeleine.
Okay.
Kataleja, hon, eller Madeleine. Ja. Madeleine eller Madeleine. Alltså, I'm sorry, men jag är psykopat, jag vet. Alltså jag säger jättemycket konstiga saker och så sen säger jag om typ så här, tycker du om, då säger jag så här, do you lie? Och sen, eller så här, you lie.
Om jag ska gå till exempel, om jag ska ut i garaget och göra, då säger, vad säger du då?
Never leave.
Ja. Alltså det är ditt egna lilla språk, men åter till historien här. Alltså jag anser att du gjorde inte fel. Alltså hade det varit som så att du hade, ja men här, ta tårta Johan, och sen hade prankat hon, där var taskigt. Men han eller hon skrev ju faktiskt med en storlapp, rör inte, det är inte din tårta.
Exakt.
Och vi,
ja, man klor fingret i då, ja, suit yourself.
Ja, skyll dig själv alltså.
Men jag tycker det var lite snällt gjort. Jag hade ju använt sån här, vad heter det, psykoserum eller någonting.
Någon sån här överdrivet.
Ja, stark, alltså så här, för ska det vara så ska det ju vara. Ja. Om du skriver en lapp att ät inte den, nej men då får du faktiskt skylla dig själv.
Ja, men lite så är det. Du hade även kunnat stoppa till laxeriemedel.
Det kanske var en sån här prank-tårta. Alltså jag hade ju dunkat i bajsmos och allt möjligt i.
Läraren fick sparken. Hej Christian och Doris. För det första vill jag bara säga att jag älskar er podcast. Fortsätt med det ni gör. Men nu till historien. Jo, det var så här att i 4,5 och 6 hade vi en lite annorlunda lärare. Vi kan kalla henne Britta. Hon var jättesnäll och sånt och gav oss fika väldigt ofta. Men hon kunde vara en bitch vissa gånger också. Jag var lite av favoriteleven om man ska säga så. Jag tror att det var för att min pappa hade ett högt uppsatt jobb på skolan. Britta sa alltid att vi var den bästa klassen hon någonsin haft. Att vi var så tysta och lugna. Men nu till saken. En gång i 4:an så skulle hon tydligen börja med att hon stänger dörren till klassrummet när lektionen börjar. Så att de som kommer bara en minut sent får vara utelåsta från lektionen och få närvaro för hela lektionen. Hon började med detta lektionen efter lunch och då brukade vi alltid vara ute och spela fotboll på fotbollsplanen som ligger ganska långt ifrån vårt klassrum. Hon brukade alltid komma ut och säga till oss att komma in då det inte finns någon klocka där och vi inte fick ha mobiler. Vi kom alla såklart för sent och fick sitta där ute medan hon satt och åt godis där inne. Man kände det på lukten sen när vi kom in. Vi fick alla frånvaro och fick mycket skäll efter det. Vi var liksom 9-10 år. Inte kunde vi veta att hon skulle göra så. När jag kommer hem sa jag det till pappa och Britta fick en varning. Pappa sa typ så här.
Om du gör så en gång till tar jag det vidare till rektorn. Men den här gången klarar du det.
Jag vet detta, för pappa sa nyligen att han sa det då varken jag eller pappa är kvar på den skolan. Hon var såklart skraj och var väldigt tyst mot mig efter det. Hon är väldigt konflikträdd. Men efter typ en månad sa hon till mig att jag skulle passa mig för att ge henne sparken. För då skulle jag tydligen inte få vara med på fikat och sånt. Jag var såklart väldigt rädd då hon har väldigt grov röst och nästan skrikig. Vi fortsatte dagarna som vanligt utan den där regeln. Jag har fler historier från den där läraren, men hon har nu fått sparken. Tycker ni jag skulle ha gjort något annorlunda?
Alltså jag anser att hon inte gjorde någonting fel. Alltså det finns ju såna här lärare som är tyvärr trötta på livet. Och är lite för
jag kan dra
bärska.
Ett exempel. Ja, Jason fick för en minut frånvaro.
Ja.
Alltså den är så sjuk.
Och sen en annan gång hade Jason också fått frånvaro. Det här är samma lärare som han har eller har haft. Kanske, det säger vi inte. Och grejen är att han hade sagt till läraren, jag har näsblod. Och Jason har näsblod väldigt ofta. Alltså så här, han är precis som mig när jag var liten. Jag hade näsblod hela tiden.
Ja.
Och grejen är att när Jason säger att alltså, man liksom...
Känner att det rinner till.
Ja, men precis. Det behöver liksom inte rinna ut blod i näsan för man ska känna att man har näsblod. Man känner att det börjar rinna och då bara okej, nu har jag näsblod.
Ja.
Och Jason har ju haft näsblod så ofta så han vet ju om det här. Och då var det sant till fröken, jag har näsblod, jag måste gå på toa. Hon bara, nej, du får inte gå. Han bara, men jag har näsblod, jag måste gå på toa. Nej, ja, men då, fuck it, jag går ändå. Han gick ändå. Och då fick han frånvaro på 3 minuter som hon hade anmält.
Ja, och en minut också har han fått. Så ja. Att det, alltså, det är så jävla löjligt. Vissa lärare ska fan skäms tycker jag. Så det beror, är barn det handlar om.
Det beror på vilken ålder det är. Det är inte så att de går på universitet och är 18 år eller 16 eller högstadiet. Utan han liksom, Jason går i 4:an.
Ja.
Och liksom lite så här... lite får man ju ändå ha lite översyn med. Som till exempel i det här fallet, de är iväg och spelar fotboll på en fotbollsplan, det finns någon klocka, de får inte ha mobiler.
Nej.
Och de alla kommer några minuter sent, bitch please.
Ja, precis, som sagt, att man får nog inte, alltså så här, som vuxna som jobbar med barn, tror jag, du måste ha överseende att barn, och så i synnerhet, de har inga klockor, inga mobiler, ingen klocka som ringer in eller någonting, alltså då får man ju faktiskt, alltså, det där är ju skamligt.
Man får ju ändå ha liksom, alltså, det är ändå viktigt att lära barnen att passa tider, absolut.
Men hur ska de kunna göra det?
Ja, nej, men alltså, säg att de är några minuter sena, alltså lås inte ut dem och låt dem inte vara med på lektion, men utan snarare poängtera, okej, nu vart du några minuter sen här, det är inte bra. Mm. Jag tror det räcker.
Jo, alltså, men fast hur ska de kunna hålla det? Låt säga att ingen av barnen har klocka på armen heller.
Nej, men precis. Ja, men då
hur
är det ju...
ska de då? Alltså, så här, då får ju fröken skicka jävla röksignaler eller någonting.
Ja, eller gå ut och som
men jag tycker att det är larvigt. Vet man med sig som lärare, att då får man ju liksom köpa en jävla bell. Eller vad som helst.
Ja, vissa skolor har ju såna här klockor som ring, ring,
ja,
ring.
Exakt.
Då vet man. Okay,
man kan, jag tycker inte att man kan förvänta sig som lärare att barnen ska kunna hålla koll på tiden när de leker. De är uppe i nuet. Alltså det är barn.
Ja, men att hålla koll på tiden är väl ganska svårt om man inte har klocka.
Exakt, exakt.
Eller mobil.
Låt barnen vara barn.
Den familjen ska inte ha djur. Hej Christian och Doris. Jag är en tjej på 15 år som har ett stort kaninintresse. Under snart 2 års tid har jag tagit emot kaniner som folk inte vill ha. Och nu har jag ungefär 20 stycken här hemma på min och min familjs gård. Men över till ett mycket stort drama som skedde på grund av mitt kaninintresse. Jag var tillsammans med en kille. Vi kan säga att han hette Hugo. Hugos familj var väldigt speciell. Mamman låg runt med olika män varje dag. De yngsta barnen på 6 och 7 år sa så hemska saker till andra människor som hora. De slogs med allt och alla. Dottern på 10 år kallade sin mamma för tvätthora och även hon brukade göra hemska saker mot andra människor. Familjen hade sedan tidigare 3 katter. De katterna hade det ändå helt okej. De var mest ute. Men familjen bestämde sig för att skaffa 2 kaniner. De parade kaninerna och sen hade de 6 kaniner. De där stackars kaninerna hade det inget vidare bra. De blev sparkade, badade i deras pool och barnen bar runt kaninerna som om det vore leksaker. Deras kaninungar flyttade till 3 olika hem. En till mig, en till min kusin och 2 till någon familj i en annan stad. Efter några månader gjorde jag och Hugo slut för att han var otrogen med massa andra tjejer. Hans mamma stod på min sida och skickade fina sms hela tiden och frågade om inte hon kunde ta deras 2 kaniner. Jag sa direkt ja, för kaninerna äntligen skulle slippa den där familjen. Och ja. En lördag kom de runt 22 och lämnade allt från burar, mattor, små hus och kaniner. Nu var kaninerna mina och det var en lättnad. Cirka 6 månader senare skrev mamman i familjen att hon ville ha tillbaka en av kaninerna för att barnen saknade henne. Jag sa direkt att jag inte ville ge tillbaka henne då jag inte tyckte de var en lämplig familj för henne då hon redan var rejält förstörd och inte litade på någon. Mamman accepterade, men någon dag senare la hennes 10-åriga dotter i en Facebookgrupp att hon sökte fler kaniner. En uppfödare som hade sålt de 2 första kaninerna till den här familjen reagerade och ville ha kontakt med mig. Hon frågade hur det kommer sig att jag vägrade lämna tillbaka kaninerna till dem och var kaninerna är nu. Jag svarade att den familjen inte borde ha några djur för att de inte kan behandla dem på ett bra sätt och att hennes uppfödda kaniner hade det bra hemma hos mig. Uppfödaren hade skrivit till familjen att de skulle ge attans i att skaffa fler kaniner eftersom de inte ville ha dem som de hade. Mamma blev rosenrasande på mig och min familj för att vi hade fått henne att framstå som en psyktant och att vi inte haft någon rätt att hitta på sådana saker om henne och hennes familj. Hon ville även att vi skulle säga till uppfödaren att allt bara var lögner. Idag är jag fortfarande dåligt över den här händelsen som hände för flera månader sedan. Jag träffar den familjen på affären, möter dem ibland och det känns jättejobbigt eftersom jag vet hur mycket de hatar mig. Men gjorde jag fel? Skulle jag inte lagt mig i när uppfödaren ville få tag på mig?
Jo, jag tycker att du gjorde rätt alltså.
Vissa människor ska inte ha djur.
Nej, och så är det bara. Och kan man inte acceptera att man är fan dålig? Så det får vara. Jag tycker inte att hon gjorde fel. Vad konstigt jag pratade där.
Ja, men jag anser att du gjorde absolut inte fel. Märker man någonting som är fel, alltså de som får lida i slutändan är ju djuren.
Ja.
Så jag tycker absolut att du gjorde rätt som kontaktade uppfödaren.
Jag tror att barnen också är väl antagligen för små för djur, eftersom att de inte verkar förstå att du kan inte bada en kanin i poolen. Det är liksom ingen leksak.
Nej.
Utan det är ett levande ting, va?
Det är ett liv.
Det är ett liv.
Och sen de här barnen går runt och kallar sin mamma. Jag tror det här var sån tvätthora.
Ja.
Men det är inte det lite från Morran och Tobias, eller?
Ja, men det tror jag.
Och käften, jävla ägghora.
Ja, exakt. Nej, men alltså det är ju så här, ja, jättekonstigt.
Nej, men vissa människor ska inte ha djur, och är de dumma nog och inte inser det själva, så tycker jag att du gjorde rätt som sa till uppfödaren som det var.
Ja, precis.
Att de ska inte ha djur.
Och det var ju inte hon som kontaktade uppfödaren, det var ju tvärtom.
Ja.
Så jag menar, hon har ju enbart varit ärlig alltså.
Ja, och jag anser att du ska inte ha dåligt samvete över det.
Sålde brorsans Pokémon-samling och vägrar igenom pengar. Jag är en man på 22 år som har en brorsa på 19 år. Vi har egentligen alltid varit galna i Pokémon och samlat Pokémon-kort under hela våran uppväxt. Vi har alltså samlat kort tillsammans i cirka 12 år och har under dessa år lyckats samla på oss tusentals olika kort. Ganska nyligen flyttade min bror hemifrån, och under själva flytten som jag hjälpte till med hittade jag en bunt Pokémon-kort som jag började kolla lite på. När jag kollade runt bland korten hittade jag några kort som faktiskt kan vara riktigt värdefulla då de återigen blivit populära, och just Pokémon-kort. Vissa kort kan man faktiskt tjäna helt sjuka summor pengar på. När jag kollade runt i högen hittade jag några kort som faktiskt var ovanliga och i riktigt bra skick. Vissa var faktiskt så bra att de var klassade i X5-klassen, som då betyder excellent condition enligt PSA standards. Jag tog bibban med Pokémon-kort och dagen efter fick jag dem värderade. Allt som allt fick jag cirka 43 000 kronor. Jag blev helt överlycklig och berättade för brorsan vad jag gjort, och han blev helt galen. Han menade att jag ska ge honom hela summan på 43 000 till honom, då det var hans kort. Men det var ju jag som hittade dem bortglömda under hans säng. Jag sa att utan mig hade du aldrig ens hittat korten och ännu mindre fått pengar för dem. Jag sa att vi kunde splitta pengarna, men han vägrade då han anser att alla pengarna är hans eftersom korten låg i hans rum. Problemet här är att vi har samlat på korten tillsammans. Vi kan omöjligt veta vem av oss som köpte vilket kort och har helt enkelt bara lagt ihop alla kort när vi köpte nya. Det har nu passerat några dagar och min brorsa vägrar prata med mig. Han låtsas liksom att jag inte existerar. Gjorde jag fel som sålde våra kort?
Ja, din idiot. Vad tror du? Alltså, stupid ass, säger jag. Alltså,
ja.
De här jävla Pokémon-korten, de kan ju vara värda miljoner, så sparat dem ett par år till.
Ja, alltså, det beror lite på. Jag anser att han gjorde ju inte fel som sålde dem med tanke på att de var lika mycket hans kort. Men jag anser att han gjorde fel som inte sa till sin brorsa innan. Och hörru du, kolla, ska vi sälja
exakt,
de här?
Exakt.
Det var ju väldigt dumt gjort.
Ja, då hade de kunnat bolla tillsammans. Liksom. Jag hade ju inte tagit alla kort, för det innebär ju att han har tagit brorsans del av kort också och sålt.
Ja. Men han erbjöd ju brorsan hälften av pengarna.
Men ändå.
Det var ju fel om att ta beslutet. För brorsan kanske tänker som du gör. Att hallå, om vi sparar dem några år till kan de vara värda ännu mer.
Var det inte Logan Paul som köpte något jävla Pokémon-kort?
Han köpte världens dyraste kort, tror jag.
Den är så sjuk alltså.
Ja, den är riktigt sjuk.
Förstår de här korten? Och samma sådär, när jag var liten då spelade vi Pog.
Ja.
Sån här, det är sån runda grejer.
Ja.
Men man spelade ju aldrig Pog, utan man hade bara Pog.
Ja. Ja,
tänk om
man.
De hade blivit så här. Jag hade jättefina pogs med massa glitter på.
Jag hade också jättefina, men jag kommer ihåg att det får vara en sak som jag ville ha mest av allting. När man egentligen ser tillbaka nu några år så var det bara skit, men det var i alla fall en pogmaskin.
Oh,
det var någon slags
maskin.
Du typ kunde stoppa in din och så kunde du klistra på, och så kunde man snurra och trycka, och det var ashäftigt. Alltså det var min högsta önskan att få en sån.
Jag ska köpa en till dig.
Jag fick aldrig en sån.
Nej, jag ska fixa till
dig. Men jag
har
insett nu på efterhand liksom att de var ju skitbe. Alltså så det var ingenting att ha egentligen, och jättedyra var de.
Ja, jag måste nog googla på POG som det finns idag alltså.
Ja, jag är osäker i alla
fall. Älskade POG, men jag har inte varit mycket för kort. Jo, det var har jag visst det, för nu ljuger jag för dig. Hockeykort.
Har du samlat på det?
Ja, jag samlade på hockeykort.
Okay.
Jag ville ha hockeykort. Jag tyckte det var... Alltså jag tittade jättemycket på hockey när jag var liten.
Aha.
Och för er som inte vet så har jag spelat pingis.
Jag fan på tal om pingis. Hockey liksom.
Ja. På tal om sport tänkte jag.
Ja.
Men jag gillade hockey. Jag vet inte varför. Det är skittråkigt. Jag hatar hockey idag.
Ja. Jag egentligen har nog aldrig samlat på sån här hockeykort eller något sånt, men jag vet att Pokémon-kort
samlar på det.
Ja. Men alltså, jag fick aldrig några Pokémon-kort själv.
Utan men fattar jag att något sånt kan bli så dyrt idag?
Ja, men det är ju sjukt. Men det är med värdering att allting liksom växer i värde och skick och såna här grejer.
Mm.
Men när jag var liten, liksom, jag fick nog aldrig fått en enda Pokémon-kort, alltså så här, köpt. Utan det var snarare någon polare som bara, men du, här, ta mitt kort, du får det här kortet.
Ja, eller så här, vill du vara med, du kan få mina sämsta kort.
Ja, men precis, så fick man dem. Och sen efter det så började man byta med små kids.
Det är ju samma det här med kulor. Vi hade aldrig råd och vi fick aldrig egna kulor. Så då var det ju så här, då fick man ju de här, de sämsta kulorna var ju de här stenkulorna som gjorde i betong eller vad de är, så här betongkluttar. Ja. Jag kommer ihåg, jag fick vara med ett par i skolan som spelade i sandlådan där. Så jag bara stod där och tittade och jag var så avundsjuk, så var det en tjej som kom och bara, vill du ha, du får de här tre, de är inte så fina men du kan ju så här vinna.
Ja.
Och jag lovar, jag hade fucking världens finaste kulsamling sen.
Ja,
jag hade fan roffat åt med alla snygga.
Ja, genom att tävla och kasta och
sådär. Ja, exakt. Det var ändå kul. Alltså.
Ja, det var det, absolut.
Det är sport.
Så det liksom känns lite som en sport som vi gillade när vi var små.
Ja.
Men sen när vi blir pensionärer kommer vi stå och kasta bord istället.
Ja, lite så.
Det finns ett ställe här i Åby där vi bor, utanför Norrköping. När man åker förbi en så här äldre sammanhang.
Ja, men alltså jag älskar ju det. Ja. Då står de där, vet du, och så kan de sitta och fika och grejer. Så ser man att en del pensionärer sitter och fikar och sen ett annat gäng sitter och står och spelar bowl. Eller
ja,
vad
men
det?
Exakt.
Bull.
Är det någon så här bygdegård eller någonting? Där
jag tror det är någon dagsverksamhet eller någonting.
Någonting sånt.
Jag tycker jag vill jobba där.
Du vill jobba där?
Ja, jag vill jobba där. Jag tycker det är så mysigt med gamla pensionärer.
Ja, men återigen till historien då. Jag anser att han gjorde fel. Alltså, det var inte fel av honom att sälja, men det var fel av
honom. Det var jättefel av honom att sälja.
Det han gjorde var fel egentligen, för han har ju rätt till hälften av korten.
Ja.
Men det han gjorde fel var ju att inte prata med sin bror innan han gjorde det. Han skulle sagt, hörru du brorsan, ska vi sälja de här?
Mm.
Då typ hade det varit okej.
Vi kan värdera dem och kolla liksom.
Ja, men precis. Ja, men jag anser att du var en douche och så låg det i hans rum med. Alltså, bitch please.
Under hans säng, vad har du där att göra?
Det var taskigt gjort.
Elaka kaktus.
Han stal mitt godis. Jag är en kvinna som är i slutet av min graviditet. Har ungefär en månad kvar innan planerad födsel. Som många kanske förstår är man inte speciellt smidig i slutet av min graviditet. Och därav hatar jag att köra bil. Eller ja, det är väldigt svårt att få plats bekvämt bakom ratten. Därav brukar min mamma få köra runt på mig när jag ska åka någonstans då min sambo arbetar väldigt mycket. För ungefär en vecka sedan åkte vi till min absoluta godisbutik. Det är en butik som ligger vägg i vägg med själva chokladfabriken och färskare choklad går inte att få tag på. Det är som om Willy Wonka själv ägde den. Denna butik är ungefär en timmes bilfärd bort, men min mamma var snäll och körde mig dit. Väl i butiken köpte jag ett dussin olika chokladbitar som var inslagna i olika färger så man kunde se vilken smak det var. Min sambo vet mycket väl vilka smaker som är mina favoriter i denna påse. Dagen efter jag handlat allt godis kom min sambo hem sent på kvällen från sitt arbete. Han kom bort till mig vid soffan och vi kollade lite film. En bit in i filmen frågade jag om han kunde hämta min choklad och det gjorde han. Han tog även några bitar till sig själv, vilket är helt okej såklart. Nu spolar vi fram till dagen efter när i stort sett samma sak skedde. Jag satt i soffan när vi skulle kolla film tillsammans. Jag bad honom återigen hämta chokladen då jag medvetet sparat alla mina favoriter till sist. Då ger min sambo mig en blick och jag förstod direkt att något var fel. Det visade sig att min man hade gått upp på natten och ätit upp alla mina favoriter som fanns kvar. Och här rann det över. Gravid och full med hormoner som jag var bröt jag ihop. Jag hade liksom sparat de här chokladbitarna till sist just eftersom det är dem jag älskar mest. Det var stracciella smak på chokladbitarna och dessa är verkligen det godaste jag vet. Min sambo förstod mig fullt ut och erbjöd sig att åka och köpa nya. Jag sa att då får han minsann ta och göra det. Dessa godisar säljs endast i fabriksbutiken som är 2 timmars resa bort. Dagen efter åkte han iväg för att fylla på mitt lager av dessa godisbitar och efter en stund får jag ett samtal av min mamma som säger att jag måste lugna ner mig och att mina hormoner gör mig helt galen. Efter några timmar kom min sambo hem med mina godisar, men han var lite tjurig. Jag försökte be om ursäkt och inser sig på efterhand att det kanske var lite taskigt, men samtidigt vet han mycket väl om att det är mina favoriter. Gjorde jag fel?
Både ja och nej. Alltså jag kan väl säga det, att vara ett hormonstinkt gravidmonster, det är fan inte lätt alltså.
Nej, och jag anser att han vet mycket väl att det var hennes favoriter. He knew what he was getting into när han tog de sista bitarna där alltså.
Ja, men hon kanske var, det kanske var första gången hon var gravid.
Nej, ja, men fortfarande, man ska inte bråka med en gravids kvinnas gottis cravings. Ja, men exakt. Och ja, då fick han helt enkelt ta det. Han åt upp dem, ja, men då fick ju han minst han åka. Ja,
men han gjorde timmarna rätt för sig. Vad fan, var gulligt av en att köpa tillbaks i alla fall. Så jag tycker ju ändå så här, det hade ju inte varit egentligen, det var lite överdrivet alla, eller?
Ja.
Både ja och nej, alltså ja, det är jättesvårt. Alltså,
det är ju egentligen överdrivet och jävligt douchebagget gjort av henne. Men samtidigt, har man varit ihop med någon som varit gravid eller varit gravid själv, ja, så vet man mycket väl hennes position med, så man kan liksom sätta sig in och förstå.
Alltså man kan gå över lik.
Tänk så här.
För det man är sugen på.
Du går upp 4 på natten där, det är helt becksvart. Du ska gå och sätta dig där i mörkret och tugga på din Snickers. Bara för att inse att den åt jag upp tidigare under kvällen.
Ja.
Vad hade du gjort klockan 4 på morgonen?
Jag hade tagit något annat.
Men hade du inte blivit arg att din Snickers inte var där som du har sparat, din favorit Snickers?
Nej, för att du köpte alltid överdrivet mycket. Så det, så här, det fanns inte ens en möjlighet att du hade kunnat äta upp allt.
Nej, jag vet.
Men du garderade det, för ja, du visste att du kunde ta något om du blir sugen också.
Ja, men exakt. Jag köpte alltid lite extra. Som lite det var någon graviditet, så här, du fick kexchoklad. Vilken graviditet var det?
Och det var så gulligt. Det var med Jason.
Då kom jag hem med, alltså nu snackar vi om 12-13 stycken kexchoklad.
Ja, det var jättemånga världens bunt, och så hade de köpt blommor åt mig också. Jag var,
men blommor köper ju inte jag bara när du är gravid.
Nej, det köper ofta. Men jag, ibland så är jag så här. Ibland så vill jag ha blommor, ibland så hatar jag att få blommor, för jag ser inget värde i blommor. Köp någonting som är nödvändigt, som jag kan använda eller så äta. Fast eller något gott.
Har man ett fint hem så är det jättefint att ha blommor på bordet till exempel.
Ja, nu tycker jag ju det. Jag kan köpa blommor till mig själv.
Ja.
Men jag är sån, jag dömer så väldigt mycket när jag får blommor. Typ såhär, vad fan är det här för keff jävla buketter? Jag har lust att kasta ut dem bara för att de är fula typ.
Ja,
jag är så bortskämd där.
Det kom ju på mig ett tag där. Alltså jag kan köpa blommor ganska ofta till Doris. Och hon bara liksom, hon märkte att blommorna såg lite halvvissna ut. Och då har jag liksom köpt blommor väldigt länge till dig och du har inte märkt något.
Nej.
Vad är det för fel på de här blommorna, Chris? Jag får gå tillbaka med dem. Jag bara, jag kan inte. Jag köpte dem på så här.
Second hand.
Nej, inte second hand. Men ni vet, stora blomsterbutiker, typ när blommor börjar vissna och inte har lika hög kvalitet.
Då säljer de ut dem.
Precis.
Ja,
då ställer de ut dem för halva priset. Så jag har gått och köpt dem där, så fick jag själv. Fick inte jag köpa mer på så här billiga blommor.
Nej, jag vill ha så här fina så här buketter om jag ska få blommor.
Men det enda problemet vi har idag, det är ju att vi har en dotter på 7 år. Så när jag kommer hem med blommor, är de till mig? Ja, de är till dig.
Ja, jag vet.
Tack.
Eller typ så här, fick inte jag några blommor, pappa? Du vet, så här, hon blir också.
Förlåt, jag får också köpa blommor till henne med. Ja, ni kära vänner, det här summerar då dagens avsnitt. Vi har snackat om lite gravid cravings.
Ja, det var jättekul.
Korvfinger Johan och lite allt annat möjligt. Och är det som så här att du kanske varit med om en historia eller kanske har något dilemma du upplever just nu, maila oss då på dramaochintriger@hotmail.com. Precis som vi heter, dramaochintriger@hotmail.com.
Skicka för fasan, hur sjukt det än må vara, så skicka. Vi tycker att det är jättekul.
Ja, men precis. Så ta och skicka in, så hörs vi helt enkelt nästa onsdag klockan
06:00. Puss och kram.